Hur, vad räknar vi som nya?
Alltså jag har tvättat mina kalsonger.
Räknas det?
Nej, det... Nej, jag måste veta vilka kalsonger jag har på mig. Har på mig mina nya eller inte?
Nej, jag har på mina gamla.
Ja, det har jag.
Det här bältet köpte jag när vi var i USA.
Du ja, ja, då har jag nya.
Jag köpte mina kalsonger i mellandagarna.
Ja, sunka känner mig nu. Oh.
Vänta, vilka höll
jag? Ja, men då är det du.
Ja,
mellandagarna. Ja. När var du?
Ja, nej, nej, det är brister som...
Mina kalsonger tar det alltså.
Nya kalsongerna tar det.
Yes. Grattis!
Tack! You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.
Hej och välkomna till Vems tur är det? En podcast om brädspel och sällskapsspel. Idag ska vi prata om våra favoritspel under 2013. Och vi som är de som ska prata om detta är Dennis. Välkommen!
Tack så mycket!
Brisse, eller Marcus, välkommen!
Ja, hej. Jag brukar kallas Brisse så det går Brisse. Bra. Mm.
Och Johan.
Hej.
Och jag heter Åke. Det är jag som ska försöka leda det här samtalet och hålla någon slags styrsel på det hela. Jag vet
good
att det kan...
luck!
Precis, jag känner det är en mighty task. Mm. Är det så, då bara kort runda, har ni spelat spel hela ett liv? Är det så att ni... För att jag fick ju spel varje jul från 80-talet, de här gamla Alga-spelen på 80-talet och så fram till nu.
Jag tror att du verkar ha mest erfarenhet om du säger så. Mm.
Jag har ju spelat spel hela mitt liv. Det gjorde jag mycket, så mina föräldrar är skilda och jag är uppvuxen med min mamma i första hand och vi har spelat mycket spel tillsammans, jag och hon.
Coolt.
Ja, faktiskt så här. Och mycket, du vet, man var på semester så hade man med sig nya bondespelet, eller ja, det kanske är stort, men det var något spel så där liksom, så det har jag gjort. Men jag är ju brädspelare, är jag ju först de senaste kanske 10-12 åren som jag aktivt spelat väldigt mycket brädspel.
Och var, för jag har ju också brädat sen jag var väldigt liten. Mm. Jag är väldigt liten, jag kommer inte ihåg, men 5-6 något sånt där. Men var, jag skulle också säga att det var en punkt där jag blev brädspelare.
Ja, för 15 år sedan, då jag inte var jag tyckte att ansåg mig själv vara en brädspelare, då var jag rollspelare och djurspelare.
Ah.
Jag ville ha spel som jag kunde spela nu, utan att förbereda mig i 3 dagar före, skriva kampanj eller vad det nu handlar om, eller måla 1000 figurer.
Mm.
Och det var då jag tror att jag blev brädspelare, när jag insåg att här kan jag bara ta ett spel och så spelar vi det.
Vi kommer att börja nerifrån så att alla ska få ta sitt tredjeplatsspel och sen gå vidare till andraplatsspelet för att avsluta på topp. Och Brisse, tredje plats.
Ja, tredje plats har jag Legacy, The Testament of Duke de Crecy, som är den fullständiga titeln.
Mm.
Det är alltså ett spel av... Det är en person är det faktiskt.
Michel
Justin Elliot Hendrix. Han har 4 namn, jag trodde det var 2 personer först, men det är en person som heter väldigt mycket. Och det är utgivet av Portal Publishing. Jag tycker att Legacy, för jag tänker inte ta hela titeln varje gång jag pratar om spelet, utan Legacy... är intressant, för jag tycker det är, ja, men ja, det är roligt att spela det. Det handlar om att bygga ett släktträd. Och det är kul att sitta och para ihop sina barn med den där konstiga tysken med den stora näsan och lite så här. Det är, bilderna är lite lustiga och sådär, samtidigt som det är väldigt mekaniskt sunt. Vad det går ut på är ju att skaffa ett så bra släktträd som möjligt utifrån förutsättningar som man får i början på spelet. Man ska skaffa poäng är ju det som är målet. Men det handlar om att du börjar med dig själv så att säga. Och sen ska du gifta dig med någon, skaffa barn, som ska gifta sig och skaffa barn, som ska gifta sig och skaffa barn. Och sen får man poäng på olika sätt för att gifta sig med, ja, med prestigefulla personer eller att bygga fina hus eller att ha fina vänner och liknande.
Mekaniskt har man verkligen fångat de dilemman som jag i alla fall föreställer mig att en 1700-tals adelsman eller kvinna skulle stå inför. När man liksom ska när det är dags att skaffa barn helt enkelt.
Ja, ja.
Jag har aldrig i mitt liv, och jag hoppas aldrig heller i mitt liv, sitta ner och verkligen med brinnande passion säga nej, inte en jävla son till. Liksom, det har man inte råd med. Alltså det är så här, Legacy sitter man verkligen och bara fan, vi har hoppas vid Gud att vi föder döttrar i tredje generationen nu, för att alla våra vänner är jävligt rika män.
Mm.
Och då kommer jag inte kunna gifta bort dem liksom, på något vettigt sätt om vi får söner, för att på 1700-talet existerade såklart inte homosexualitet lagligt.
Nej. Så. Nej, och även att om man då går till fertilitetsdoktorn som kan hjälpa dig att få barn, få fler barn eller att få, då kostar det vänner, för det är lite skämmigt att göra en sån sak. Och det är det jag försöker säga med mekaniskt sunt, att mekaniken och temat är väldigt nära knutet till varandra.
Ja.
Får jag ha en liten invändning mot Legacy? Att det är ju ett, som du redan varit inne och tafsat lite här på, homosexualitet och alltså det kvinnan ska leverera så mycket barn som möjligt, homosexualitet existerar inte. Nej. Och det här kan jag uppleva som ett litet problem. Det är väldigt...
Jag får säga så här, och jag tycker att det är synd att det är så, men man, på något sätt så...
Det hade blivit helt annat spel om det inte hade, om inte det hade
följt en historisk,
så att säga, korrekt
hur vissa system funkade på 1700-talet och hur viktigt det var med vänner och familj och hur kön faktiskt spelade ganska stor roll. Kvinnor får mer pengar när man gifter sig med dem, men genererar inga bonusar. Män kostar ofta pengar att gifta sig med, men de kommer in med en högre lön till familjen eller mer heder och så här. Och den skillnaden är intressant.
Men ett humoristiskt spel det här, det behöver inte vara historiskt korrekt, för det finns humoristiska inslag och det finns andra inslag i det som gör att det här är inte helt historiskt korrekt. Och då hade jag lätt kunnat ta en homo liksom relation eller vad det nu kan vara i det här.
Hur hade du då ändrat det för att det skulle bli bättre utifrån den här problematiken?
Jag hade nog gjort alltså faktiskt illustrationerna och lite mindre så här kartoniga.
Får du bort den här problematiken då? Den problematiken som Åke tog upp med att kvinnorna porträtteras som barnafödande och männen som
för annat. Att som jag ser problematiken är det att man har försökt vara både underhållande och rättvisande mot ett historiskt skeende. Eller så här, det är varje gång jag spelat det här så är det en av de första samtalen som kommer upp. Yep. Och när det är en ny spelare vid bordet så är det, men gud vad osmakligt att det är skillnad på män och kvinnor. Och så tydligt skillnad på att män får vara framgångsrika karriärister och kvinnorna kommer på något sätt med sin familjs värde bakom sig.
Ja.
Och det är alltid en lika intressant konversation runt det brädet. Och jag tycker det är coolt och positivt att de har försökt göra det här.
Jag tror att spelet skulle tjäna på att belysa det. Ja. Att det får jättegärna vara historiskt rättvisande, där kvinnor var barnfödande maskiner, män inte fick umgås med män på ett sexuellt sätt och så vidare. Men då får det gärna stå det i regelboken, där de belyser detta, att så här var det på den tiden, det är därför vi har gjort så i det här spelet, även om vi alla önskar att det skulle vara bättre. Jag tycker
det är viktigt att det belyser den här, för att jag tycker det är ett problem, jag tycker seriöst att det är ett problem, och jag vill inte att det ska gå obemärkt förbi. Med det sagt, tror jag vi går vidare.
Ja.
Är det så att vi ska gå till Dennis och din tredje plats på årets spel som du har spelat 2013?
Alltså, gud, när du ställer frågan så där så blir det så mycket press på mig, så jag inte... Det finns alldeles många spel som jag inte hunnit igenom i hyllan. Det måste jag friskriva mig med. Men min tredje plats är ett spel som heter Rampage. Rampage? Rampage.
Rampage.
Rampage. Rampage.
Så här, det, folk som inte spelar så mycket brädspel hör mig berätta att jag är brädspelspassionerad och att det är min stora hobby. Och så börjar de säga, ni sitter väldigt mycket över så här riskliknande bräden med Europakartor i 6-8 timmar. Man bara, nej. Min favoritsysselsättning är nämligen att sitta i mina medspelares knä och slänga dinosaurieformade träklossar på en spelplan så att alla skyskraporna vi har byggt på den ramlar i bitar. Det är vad jag tycker är roligt. Och Rampage existerar bara för att vi ska kunna få dra den repliken.
Har du flyttat ut ifrån sandlådan? Eller hur liksom, det känns som...
Så här, det här är ett barnspel. Ja, absolut. Det är, eller för att vara helt korrekt, det är för hela familjens spel liksom. På en halvtimme spelar du klart. Man går runt på den här spelplanen genom att knäppa med fingrarna, stöta bort alltså den här dinosauriens fot.
Ja.
Så att den, och där foten hamnar, dit går man liksom. Och om man hamnar in till ett hus, då kan man välja att göra ett anfall mot huset, det vill säga hålla dinosaurien högt ovanför brädet och släppa den ner på byggnaden. Och så kan man slänga bilar på varandra och liksom atomic breath. Det här är ett spel för första dejten. Det är uppenbart. Liksom det är en sånt uppenbart vuxen lekarena det här. Att man liksom, jag tar fram det här spelet och folk börjar fnissa. För att liksom, vad fan, nu kommer vi bete oss aslöjligt. Första spelaren bestäms med att den som bäst härmar ett monster får liksom börja. Så bara där alltså, blir stämningen direkt sandlåda och sen faller det bara ut för.
Det ser roligt ut. Det är den där reflektionen.
Det är roligt, för jag som har spelat också, jag tycker det är vansinnigt roligt.
Så då tycker jag att Johan ska få säga någonting istället, så vi går vidare till din tredje plats.
Min tredje plats är ett spel som jag faktiskt bara spelat en gång, men det heter Rococo.
Ja.
Var det rätt uttalat?
Det var rätt uttalat.
Det är ett spel om att man syr partykläder.
Kalasbyxor.
Kalasbyxor till 1400-talshov, höll jag på att säga, 1600-talshov eller 17, vad är det?
Oj, ja, det är Ludvig bra fråga. Ja,
precis. Och till din hjälp har du då ett syhus där ett antal skräddare jobbar för dig. Och de här skräddarna kan du ha till att skaffa råvaror eller faktiskt sy en klänning eller kavaj. Och de kan göra andra saker också fram till då den kvällen där spelet kulminerar, när festen är. Och då gäller det att synas så mycket som möjligt, det vill säga få så mycket folk som möjligt att bära just dina kläder eller sy små dekorationer som hänger på väggarna. Eller till och med göra fyrverkerier som fyras av på taket till en väldigt specifikt utvald skara. Och jag tycker det här spelet är roligt på ganska många sätt. Det har väldigt många mekaniker som jag tycker om. Skräddarna till exempel är en liten kortlek. Och där finns moment av lekbyggande i det att du kan få nya skräddare. Du kan köpa dem från en pool.
Men jag såldes ju på hela premissen att... Alltså dels gillar jag rococo som stil och att göra klänningar i ett brädspel verkade... Ja, det har jag aldrig spelat för.
Nej.
Det har jag aldrig hört talas om.
Att folk har hittat nya teman som man försöker göra spel omkring.
Absolut.
Legacy är ett sånt spel. Det här är definitivt också ett sånt spel. Förlåt, jag avbröt dig.
Nej, vill du...
Men det är roligt när man försöker göra ett spel av ett tema som man kanske inte direkt hade tänkt att det här passar som ett spel.
Nej, jag tror det, tyvärr så kommer det förlora en bred skara precis,
för att... av spelare, men det kan få andra. Jag vet att jag har vänner som köpte det i julklapp just på grund av att det var syklänningar.
Absolut.
För där blir det intressant, liksom den grejen.
Jag tror för min del så först blev man intresserad av temat.
Ja.
Och sen så var det en solid mekanik som gör att jag vill spela spelet. Mm. Jag kan kanske inte säga att de två liksom gick ihop perfekt. Men jag tycker fortfarande att det är ett jättebra spel på grund av den här kombinationen. Sen antar jag att då, om man får de här två att gälla, temat och mekaniken, det är där man hittar det perfekta spelet.
Ja.
Jag tänker att vi går vidare här i diskussionen. Jag känner att vi klarar med Rococo. Det var jag på min tredje plats också, så att allt jag nöjer mig med att säga där är att bra val, Johan. Tumme upp till Johan. Och gå vidare på...
Men då kanske du kan välja ditt...
Ska jag fortsätta bara på plats två? Då gör vi så. Snyggt. Då kommer min andra plats. Eldritch Horror. Utgivet av Fantasy Flight Games. Det är alltså, vad ska man säga, det är uppföljaren till Arkham Horror. Även om det inte är en direkt uppföljare. Det är, nu ska vi se så jag säger rätt, den fjärde Lovecraft-titeln utgiven av Fantasy Flight Game efter Arkham Horror, Mansions of Madness och Elder Sign. Man är ett gäng investigators som åker runt i världen för att lösa ett mysterium. Vi slåss mot en gud som håller på att bryta sig in i världen. Och beroende på vilken gud vi har så får vi olika encounterkort när vi går runt i världen. Och det gör att storyn blir mer sammanhängande för att korten är anpassade till vilken gud vi just nu slåss mot. Du åker runt i olika städer i världen och har där... möten. Och de här mötena spelas ut med hjälp av kort som man drar, slumpmässigt kort.
Jag har ju inte spelat Jag har inte spelat Va? Du har inte spelat Ahan.
Vilket skulle kunna vara uttalet på en av gudarna
i detta spel. Det är en spin-off. Det var inte det du menade.
Jag har inte spelat Eldritch Horror, skulle jag säga. Jag har vacklat fram och tillbaka om jag var sugen på det, för det kändes som att jag har spelat väldigt mycket Arkham Horror, jag har tröttnat på det. Det här känns som att ja, det är samma sak fast på någon sorts global skala. Meh, typ. Men sen har jag hört er berätta om det, jag har hört andra berätta om det och nu är jag väldigt sugen på att testa det.
Jag tyckte att det bara gick, man blev liksom bara sämre och sämre. Ju längre spelet gick så blev det svårare och svårare och misär, och man fick sjukdomar och man bröt benen och man blev förlorade halvt vettet. Det kändes inte som man liksom egentligen hade någon chans mot spelet förrän på slutet när man
plötsligt vann.
Ja.
Osäker på om vi gjorde det. Ja, men
det gjorde vi faktiskt. Kändes kanske inte som det.
Nej, för att man blev så motarbetad i den, så man insåg att när man egentligen startade spelet, det var då man var som bäst, då var man i sin prime, och sen bara gick det ut för sin stackars karaktär.
Det är ju lite tematiskt Lovecraftianskt.
Ja, det verkligen. Låter som att det speglar både Lovecraft och gamla klassiska Call of Cthulhu-rollspelen. Ja. Är det ju precis
jo,
så?
Jo, och det är faktiskt bra, det måste jag säga. Mm. Men för om man ska spela ett spel så är det lite demoraliserande och konstant blir nedbruten oavsett vilken miljö det är i. Istället för att man kanske skulle bättra på sin karaktär och sen när man blev så bra som möjligt, då tar man sig an spelet slut. Här är det lite mer att man blir sämre och sämre och sämre och sämre, det blir svårare och svårare och svårare, och sen till slut så...
Det är ett spel som jag kan inte göra ett bra drag, jag kan bara göra mindre dåliga drag. Mm. Och jag kan, som sagt, jag blir inte bättre utan jag blir sämre, så det enda kan jag göra det är att täcka upp alla dessa luckor som finns. Så att jag känner aldrig att jag gör ett riktigt bra drag, och det kan vara frustrerande.
Jag skulle vilja säga, oftast så är det ganska självklart vad du måste göra med din handling. Det vill säga stoppa en portal eller döda något monster eller någonting sånt, för annars blir man så snabbt... vad heter det? Nersprungen.
Mm.
Men det är ett samarbetsspel.
Det är ett samarbetsspel,
och,
ja.
Och det må vara att det är nedbrytande, vilket kan få folk att tappa sugen och intresset. Men lyckas man som grupp hålla intresset för, och känna ändå att vi har en rimlig chans, då tror jag att det här demoraliserande, att det är så jävla jobbigt att folk nöts ner, faktiskt skapar en ganska göttig känsla i gruppen av att fan, vi kämpar här liksom.
Om man klarade det, ja.
Om man klarade det.
Jag måste också säga till den här diskussionen att i början så kände jag verkligen så här som jag beskrev nu, och jag tyckte att varför spelar vi det här? Det är jättedråkigt. Men fram och slutet blev det bättre. Ja. Så man får väl helt enkelt vara beredd på vad som kommer. Då kan man nog få ut mycket mer spel av spelet än vad jag fick när jag spelade.
Sen kan man spela spelet på lite olika sätt. Du kan antingen gamea det stenhårt och göra det absolut bästa hela tiden och spela på. Eller så kan du rollspela lite grann. För det är ju också ett spel som uppmuntrar till rollspelande och lite mer storydrivet spel. Vi kan läsa korten för varandra istället för att jag läser mina kort själv och ger dig en berättelse. Vill du gå in i det här rummet och du vet inte vad som händer? Har jag läst kortet vet jag vad som händer. Så att det finns interaktionsmoment som jag gillar i det.
Jag kan känna att Fantasy Flight har skapat någon slags värld där som jag förstår tjusningen i, och jag är jätteglad över att känna folk som har de här spelen, men det är lite för stor investering i relation till vad man får tillbaks, kan jag uppleva. Alltså det är inte de... Jag skulle inte rekommendera folk att köpa något av de här spelen. Alltså det låter väldigt hårt, men jag har roligt med dem. Men det är mycket pengar du ska behöva lägga. Mm. Och då skulle jag hellre rekommendera dig något annat som ger mer liksom bang for the buck.
Och investera i tid. Alltså alla de här spelen. Vi har en timmes uppställningstid innan vi kan börja spela. Och sen har vi 2 eller 3 timmars nöje. Så att 25% av tiden går till att förbereda korten, sortera, fixa. Mm. Så att...
Men också i Arkham Horrors fall har vi faktiskt varit med om att ta ungefär en timme och ställa upp det, förklara reglerna, och sen har spelet varit över på en halvtimme.
Mm.
Vilket kanske inte är helt optimalt. Nej. Varje gång.
Mm. Det var i alla fall min andra plats. Mm. Så vi går vidare till Brisse. Kan vi få din nummer 2?
Ja! Ja! Min nummer 2 är Lewis and Clark.
Oh.
Det handlar om upptäcktsresande helt enkelt. När efter att Louisiana köptes av fransmännen år så skulle de resa ut i vildmarken och se vad det var de hade köpt egentligen, kan man säga. Så det är någon sorts racing-spel i grunden. Man ska ta sig först till en plats helt enkelt. Och det görs via att man har kort på handen som är medlemmar i expeditionen som har olika egenskaper. Man kan skaffa fler personer och sen skaffar man resurser för att resa på floden och i bergen och ta sig först i mål. Jag insåg när vi pratade förut om Rokoko att det finns en väldigt lik mekanik mellan de här två spelen, och det är att du köper personer till din lek, men som inte är en lek som man drar från utan där man väljer varje runda vilken man vill använda och sådana saker. Så det finns en viss likhet mellan just den mekaniken, att skaffa folk och kanske sålla bort folk som man inte behöver längre och sen utnyttja dem liksom deras egenskaper maximalt.
När du säger att man ska dra kort för att färdas i olika terränger,
ja,
då tänker jag direkt på det gamla sällskapsspelet Resan.
Det har jag inte.
Det var inte en buss.
Man hade buss, eller, ja, man kunde gå, ja, eller så kunde man flyga.
Flyga,
åka tåg också.
Och man skulle ta sig igenom runt Sverige, eller hur, ja, det var. Det var en av mina första brädspelsupplevelser, ja, som jag fick. Vi fick varje jul. Nu kommer Åke berätta. Varje jul så fick vi julklapp. Vi fick en på morgonen så vi skulle hålla oss lugna under dagen. Och jag fick alltid ett brädspel på morgonen så att jag kunde spela det under hela dagen. Och Resan var en av de där första grejerna. Så sprang jag in till mamma och pappa så fick de läsa regler klockan 5 på morgonen och förklara för mig. Jag vet inte hur populärt det var då. Men Resan, kommer jag ihåg att det spelade mycket. Väldigt mycket då. Det var bra.
En av mina första brädspelsupplevelser var nog He-Man.
Åh, ja.
Det...
det som tråkigt.
Man kunde spela som He-Man eller Falkor, ja, tror jag. Mm. Någon mer kanske. Jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket om det, men ja, det, ja, jag tyckte väldigt mycket om det då, för det var He-Man.
Och jag ska försöka mig på en liten övergång här, men för jag har distinkta minnen av att det som gjorde mig till en ganska dålig eller brädspelare eller dåligt sällskap runt brädet när jag var liten var att jag blev så rasande arg när jag inte vann.
Mm.
Och jag vill utfärda en varning när det kommer till Lewis and Clark. För att det spelet gör en rasande arg.
Du blev rasande när vi spelade spelet igår.
Jag
blev inte riktigt det själv, utan jag hade väldigt roligt hela tiden. Så att det här har vi ju olika upplevelser av spelet.
Jag var alltså förbannad från runda 2, det vill säga ungefär 10 minuter in i spelet. Sen var jag på dåligt humör i 1,5 timme. Alltså, och det är ju både positivt och negativt. Jag kan verkligen tycka att det är värt mycket att få känna starkt över ett bräde, men fy fan vad stressant jag blir av Lewis and Clark.
Det var ju ett par tillfällen då jag, Åke och Kajsa, de andra tre som spelade med dig, när någon sa någonting och så började någon sjunga och så satt vi och sjöng tillsammans och du satt tyst tills du sa nu får ni lägga er. för du var irriterad.
Jävligt trevligt
sällskap. Ja, precis.
Jag vill tillägga att jag alltså inte var med och spelade igår. Nej. Och absolut inte hade någon i hand i att Dennis blev förbannad.
Tack så
mycket. Men det här är intressant. Jag bara kopplar tillbaka här till vad du pratade om förut med karaktärer eller roller som resurser egentligen. För det använder man i både Lewis and Clark och i Rokoko. Och det har kommit fler och fler av det. Jag skulle vilja säga att man har en del av det även i Legacy. Där du samlar en hand med karaktärer som du sen spelar ut. För att skapa bästa kombinationen av karaktärer. De här två karaktärerna tillsammans gör en väldigt kraftfull kombination. Och människor som resurser. Mm. Är det något cyniskt i det?
Ja, kanske.
Ja, det tror jag inte.
Men det är inte nytt för genren i alla fall.
Nej.
Det är ju någon sorts worker placement. Alltså man placerar arbetare, fast egentligen placerar man inte ut dem på spelplanen som det ofta ser, utan jag lägger dem framför mig och sen gör jag det som de tillåter, så att säga. Då. Mm.
Tid som resursmekanik som är väldigt beroende av hur man... Alltså faktiskt, det här kommer låta jävligt komplicerat, men det görs jävligt snyggt. Väldigt beroende av hur man packar sina råvaror, hur många arbetare man har med sig på expeditionen och vilka man, hur effektiv man är på att använda sina hantlangare eller kompanjoner. Det är ju sjukt smart.
När du beskriver så låter det däremot extremt tråkigt.
Det
här spelet är avhängigt på hur man packar sina båtar.
Det finns en väldigt bra poäng här, och jag tänker det är också, det är ett klassiskt spel där det gäller att nå mål först. Det är ett race, och det gör också att det är väldigt lätt att fatta för någon.
Alla gånger jag har spelat spelet så har det varit väldigt jämnt. Det var sällan varit någon som sprungit ifrån. Nu sprang jag ifrån precis på slutet, men det var sista rundan egentligen som jag drog ifrån verkligen. Men annars låg vi precis alltså, inom ett par steg från varandra hela tiden.
Det är coolt.
Ja, det talar för bra spelbalans. Liksom.
Om vi går vidare.
Ja.
Dennis, nummer 2.
På min andra plats är antiklimaktiskt nog Legacy. Köp det.
Ja, då går vi vidare. Johan, nummer 2 på din lista. Vi närmar oss toppen.
Just det. Nummer 2 på min lista... förvånade mig själv lite faktiskt när jag satte ihop listan.
Det är roligt när man får sig själv.
Det här var ett spel som jag totalt ignorerade i SN. Jag tyckte det såg jättetråkigt ut. Och sen fick jag spela det efteråt. Och fann ganska mycket intressanta mekaniker och sånt i det. Det heter Compounded. Och det är ett, det är ett kemispel. Helt enkelt. bara en sån sak som att poängbrädet
är det periodiska systemet.
Wow,
coolt!
Och, du flyttar alltså en
dimension. Atomnumren är liksom poängen.
Atomnumren är poängen. Och det är också det enda det brädet är till för. Så man kan tycka att, ja okej, det kanske de kunde... Det är bara en gimmickgrej, men det är en ganska kul gimmickgrej för att det tillför lite till spelet. Mm. Så det handlar alltså om att man är ett antal personer i ett labb och framställer olika kemiska ämnen. Av grundämnen man får slumpmässigt dragna ur en påse. Och sen ska man matcha dem mot olika, vad det nu kan heta, kemirecept. Och bygga olika komplicerade molekyler. Och så får man poäng utifrån de här molekylerna. Och så finns det olika sätt man kan boosta sin produktivitet på. Och man kan faktiskt till och med starta labbränder så att andras experiment exploderar och såna här saker. Det är ett ganska roligt, fyndigt litet spel som jag faktiskt rankar ganska högt. Compounded är då utgivet av... hur uttalar man hans namn, tror du?
Daryl Lauder är designen.
Daryl Lauder av förlaget Dice Hate Me Games.
Ja, det låter spännande, men jag är inte riktigt med på vad man känner vid brädet.
Nej, du har din lilla labbänk där du har fyra olika provrör som ger olika typer av fördelar. Och då kan du öka din rank på de här provrören för att kunna göra mer saker. Till exempel dra fler grundämnen eller få placera ut fler grundämnen på brädet. Så det finns den mekaniken. Och sen är det också matchningsmekaniken där du bygger molekylerna. Som är ganska roligt. Och sen just att det är liksom kemi. Det är också det här lilla, kanske novelty-grejen. Att man gör ett spel av någonting som man kanske inte direkt ser ett spel i, så att säga.
Amen.
Då, apropå din lista över årets spel, så känns det som att vi ska gå vidare till den första, nummer ett.
Nummer ett på Åkes lista kommer Euphoria. Men jag måste läsa upp undertiteln som är Build a Better Dystopia. Mm. Ett Kickstarter-spel också. Där folk har degenererats lite grann. Och vi har hamnat i en revolution där det finns städer där allting är riktig dystopi. Vi har delat in, klassificerat in folk i arbetare och vi har A, B och C-invånare.
Det är lite 1984.
Det är lite 1984 och det gäller att sätta arbetarna inte, det är ett worker placement, sätt inte smarta människor bredvid smarta människor, för att då gör de revolution, de kommer på för bra idéer. Så att sätt de korkade med de smarta så att de inte kan influera varandra riktigt. Och då gäller det att bygga ett bättre dystopia, för att vi bor ju i en dystopi efter den här katastrofen. Och det gäller det att fortsätta ha en dystopi, men bygga den så bra som möjligt.
Så effektivt som möjligt.
Ja, så att man ska samla resurser för att bygga en dystopi där vi fortfarande, jag fortfarande har makten och arbetarna fortfarande arbetar effektivt, så effektivt som möjligt. Ett riktigt dystopiskt spel, verkligen.
Det låter kul.
Det låter fruktansvärt intressant, men känns det?
Det känns det är inte riktigt så illa som det är. Jag hade gärna velat se, det är ju ett dice worker placement. Så man slår sina tärningar och ju högre de är, desto smartare de, ju effektivare arbetar de. Jag hade gärna sett att de här tärningarna, att jag inte kunde, nu är det okej att placera ut två smarta människor bredvid varandra. Men de kommer att, det kommer uppstå lite problem. Men jag hade gärna sett ännu mer att låga tärningar och höga tärningar ska vara bredvid varandra.
Vem är det som har gissat ut det?
Det är Stonemaier Games som är ute.
Tack. Jag blir sugen på att testa detta.
Ja, bara så här. Och jag, som ni har hört, jag har nämnt Eldritch Horror mycket på grund av temat. Jag nämner Euphoria mycket på grund av temat. Inte så mycket mekaniken. Och jag har nämnt Rococo. Också mycket på grund av temat. Mm. Så att jag är ju en temakille helt enkelt. Jag spelar spel för att jag gillar teman på spelen. Och Euphoria faller inom det. Mekaniken haltar lite granna, men temat är så bra och jag hade så roligt när vi spelade. Och jag spelar också med politiskt intresserade människor som gillar att bygga samhällsbyggande. Sådär. Så det var kul att diskutera. Nu sätter jag mina korkade människor med de smarta människorna här för att det inte ska bli revolution. Och ha den diskussionen medan man håller på.
Kul.
Ja, Brisse. Nummer, det var en etta.
Det var en etta. Gud skulle jag då fatta.
Så här kommer ettan, Brisse.
Ja, min etta är då, den är vald av ungefär samma anledning som du, med tema. För min inställning till tema är att det är det som får mig att börja spela spelet. Så jag kan nog missa tematiskt eller mekaniskt fantastiska spel genom att jag inte lockas av tematiken. Och min etta som heter Letnisco från Gry Leonardo.
Har du valt det på grund av dess tema?
Ja, jag ville spela det på grund av temat.
Ja.
Du köpte på grund av temat?
Jag köpte det på grund av temat. Som är att bygga en sommarsemesterort i Polen på 30-talet.
Polen, är det någonting du har stött på, Dennis?
Ja, men gud ja. Alltså, polska spel har vi ju kört ganska mycket.
Det är ju en grej.
Liksom. Det är ju en grej, ja, precis. Och tematiken i polska spel kan ofta vara ganska avtändande.
Ja, lägger sig också ett polspel.
Ja.
Det är ju inte det. Det är ju
men det kan verka jävulskt torrt. Jag menar, vi har spelat väldigt mycket av ett spel som handlar om att köa i det kommunistiska Polen.
Ja.
Vi ska simulera förhållanden i en kö.
Som för övrigt är gjort av samma person, Karol Madaj.
Ah.
Och uppföljaren på det var ju Strike, där det går ut på att strejka i Polen.
Ja, så han har lite grann inriktat sig på att ge ut spel med historisk koppling.
Är det också han som har släppt i år, släppte det polska bussfraktarspelet?
Han hade det till, tror jag, men jag kommer inte ihåg. Det kan vara det.
Det älskar polackerna verkligen. Eller att det finns i alla fall en polack som kände att världen saknar ett spel som visar hur det är att vara lastbilsförare 1983 i Polen.
Jag vill spela det spelet.
Ja, men exakt, man blir nyfiken. Hur fan?
Här handlar det ju, alltså, Letnisco handlar det snarare då om att, och Letnisco betyder just summer resort på polska. Och det handlar ju om att alla har varsin sin semester, så här, stugby typ. Och ska göra den så effektiv som möjligt genom att bygga stugor och uppgradera dem till hus och villor och pensionat, och sen ska man få in besökare som betalar för sig. Kanske inte det mest varierande spelet.
Men det är ett relativt billigt spel.
Det är ett billigt spel och det är lätt att ha med sig. Man kan snabbt dra fram det och spela liksom, för att det är litet och både i kostnad och storlek. Och det är fantastiskt snyggt. Jag tycker det är så otroligt snyggt. Det är väldigt realistiska bilder. Och de olika... Det finns olika besökarna till semesterorten och de olika husen finns, även om det är samma typ av hus, så finns det olika bilder till dem. Vilket ger ett mervärde, tycker jag, att när jag har en stugby som består av fyra hus, så kan jag för att vilja ha fyra helt olika stugor. Istället för att de ser likadana ut allihop som det är i de flesta andra spel. Och det tycker jag är en pluspoäng.
Vi kan lägga till att det är ett kortspel också.
Ja, precis. Det är ett kortspel. Men man kan säga att det är ett worker placement-spel, men du har två workers varje runda bara. Mer eller mindre.
Dennis, nummer 1, 2013.
Gud vad spännande, det här, jag har ståpäls.
Ja, nu kan det bli intressant. Nu kan det
blir något
påsluta nu för helvete.
Eller blir det ett barnspel?
Ja. Man vet ju aldrig.
Och alltså,
ska vi gissa?
Det är så här, jag tycker den här listan var svår. Men jag måste, av de lir från 2013 som jag har suttit med nu, så finns det ett som ställer sig lite framför de andra, för att jag hade så otroligt roligt när jag spelade. Det var en omgång som i och för sig var ganska lång. Jag tror partiet tog två och en halv timme. Med folk som inte har spelat förut någonsin. Men det pratades oavbrutet under den perioden. Och upprört med höga röster. Och det gjordes ovänner. Och det gjordes vänner. Verkligen.
Vilket spel var det?
Och det är alltså Nothing Personal. Som är ett... jag vet. Det här är alltså ett Kickstarter-finansierat spel. Det här känns det som att alla komponenter är jävligt väl genomtänkta. Mynten är så här tunga i metall. Det finns en ring som markerar vem som är första spelare. Som då tillhör maffialedaren i familjen. Som man bär, som är gjord i massiv metall, som känns tung på fingret. Man får lite ståpäls av att vara liksom första dom, som det kallas då i
Capo.
Spelet. Capo, tack. Det är ett förhandlingsspel. Det är att läsa reglerna och vara genuint orolig för att det här ska bli jättetråkigt. För vad man konkret gör är att man lägger ut influensmarkörer på den här pyramiden som man byggt på spelplanen. Pyramiden som består då av olika personer i den här maffiafamiljen som vi alla är delar av, alla spelare.
Har man spelat Kremlin så känner man till strukturen. Just även om det. Inte resten av spelet är så likt.
När man har mest influens över en maffiafigur eller karaktär, då kan man också ta pumpa in pengar och framförallt respekt som är det spelet kretsar kring för den. Och ja, jag började göra en väldigt fånig maffiaröst efter 10 minuters speltid. Och den irriterade en av mina spelpartners i 5 minuter innan hon också började göra den. Och sen satt vi alla 4 tillbakalutade, låtsades blossa på cigarrer och så hotade varandra med våld och spöstraff om inte de andra gör liksom som vi då vill att de ska göra. Det är otroligt tillfredsställande på det sättet och bygger grupper. Jag menar, jag tycker det är viktigast med ett bräde, att det ska bygga ny vänskap. Det är ju fantastiskt.
Jo, den sociala aspekten är det som höjer spelet verkligen. För att man börjar deala om grejer och så här. Men vänta nu, om du kan inte göra så här istället. Och just det finns i spelet så finns det blackmail-markörer som man kan lägga ut. Som är att även om du kontrollerar den här karaktären, men jag har en blackmail-markör på den, så måste jag gå med på att du får göra det du tänker göra med den. Och då börjar det genast bli mer wheeling and dealing kring hur det ska göras. Liksom. Det är, ja, jättekul spel.
Johan! Ja, nummer... ett, ditt bästa spel, det bästa spelet under 2013
är för min del Legacy.
Jaha.
Som vi tidigare har pratat om. Mest eller på grund av dess tema, att det är väloljade mekaniker och jag har haft roligt varje gång jag spelat det.
Kan vi enas då
det var svårare än så.
Kan vi enas om att det här är årets bästa spel eftersom jag har det på min 5:e plats? Brisse på 3:e plats, ja. Dennis 2:a plats, Johan 1:a plats.
Så det är vems tur är dess bästa spel 2013, kan man ju säga.
Det är lugnt. Ja. Jag ska backa det.
Så ut och köp Legacy.
Legacy, the Testament of Count the Crashy.
Duke
the Crashy till och med. Ja,
nu ska du inte hålla på och nedvärdera den stackars i
Nej, precis.
Nu går vi ut och ser vi upp.
Ja. Okej,
okay, jag ska också påsa. Tar du ut med dig fruxor då?
Okej.
Det var allt för Vems tur är det för den här gången. Tack till Science Fiction-bokhandeln som sponsrar oss. Läs gärna vår spalt i tidningen Phoenix. Tack också till Robin William Olsson för musiken i det här avsnittet. Du kan hitta oss på Facebook, webben och lite överallt där vi är. Ha nu en fantastisk dag, ut och spela spel med er. Ha det gott!